Radioplay.
I det sena 1800-talets Stockholm, säg 1880-talet, kunde döttrar och söner ur den bättre bemedlade borgarklassen få gå till ett hus vid Humlegården. Väl där var det dags för sånglektioner för den en gång i tiden Europaberömda sopranen Signe Hebbe. Medan eleverna värmde upp sina stämband gick Signe och hämtade sin uråldriga gamla mamma. Gumman, liten och krum, kunde inte längre se annat än luddiga konturer och var så ledbruten av reumatism att minsta rörelse kändes i hela kroppen. Men under lektionerna satt hon sig ner som ett tyst vittne. När sedan eleverna lyckades med operakonstens magi och träffade de svåra tonerna kunde de få se hur det gamla ansiktet bröt ut i ett innerligt, skrynkligt leende. Jag undrar om eleverna visste vem som satt där. Signe Hebbe var stilbildande sångerska och kändes i sin egen rätt, men mamman, Wendela Hebbe, var pionjär. Hon blev 91 år gammal och missade att träda in i 1900-talet med 3 ynka månader. I Wendela har Sverige sin första, i egentlig mening, kvinnliga journalist. Och journalistkåren har sin första skribent som skildrar de sociala villkoren i något djup, i och med sina stilbildande socialreportage. Wendela Hebbe kände alla som var någonting i 1840-talets intellektuella Stockholm. Esaias Tegner, Carl Jonas Love Almqvist, Jenny Lind och många fler till. I detta avsnitt berättar vi om en pionjärs otroliga levnadsresa. Varmt välkomna!
Välkomna till Historiepodden, avsnitt 221.
Mm, så är det.
Jag heter Daniel, du heter Robin.
Mm, du är bra på bokhållningen. 221 avsnitt har vi hunnit med.
Mm, ja precis, det är noga med det.
Mm, men i den här veckan så var avsnittet riktigt i farozonen. Det är fredag nu när vi spelar in och på söndag släpps avsnittet. Det är sällan som vi spelar in så tätt in på release.
Ja, jag har fortfarande ganska bräcklig röst. Det verkar ju vara så att det håller på att bli någon tradition här att varje höst så byter min röst ihop.
Just det. Så när folk frågar varför är Historiepodden avsnittet alltid sent sista veckan i september säger vi så har det alltid varit. Det är sen gammalt.
Men det är ju inte sent, det kommer ju ut här nu förhoppningsvis.
Ja, så är det.
För den... Jag har ju, det var ju hemskt vill jag bara tillägga. Det är, man uppskattar ju sin röst väldigt mycket när man inte har den, så att säga.
Ja.
Och det är ju förfärlig känsla överhuvudtaget. Men ändå, man har ju fått mycket sympati så att säga.
Jag tänkte säga det. På Instagram så la du ut en bild på alla dina kurer som du försökte använda för att få tillbaka rösten.
Och kollegor och elever och sådär, som bryr sig, varma, sympatiska människor som har medkänsla med andra. Och sen har vi då dig.
Krya på dig, sa jag ju.
Ja, nu är det så här att det tog 7 sms innan det kom, och det var i förbifarten, och kom det ett krya på dig först. Alltså jag satt där i tisdags och koka nästan av uppbragdhet efter att du hade skickat ett jättelångt sms om ditten och datten och fram och tillbaka, men inte ens kunde kosta på dig lite krya på dig. Och det här är inte första gången.
Nej.
Det är ju någonting i dig som var väldigt svårt att så att säga känna med folk, uppenbarligen.
Ja, jag tycker inte att det är en helt rättvis bild. Däremot så är jag ju dålig på att jag kan vara dålig på att kommunicera empati.
Ja, då hann ju däremot slänga in en liten lätt hånfull kommentar på Instagram om att vi skulle köra någon form av talsyntes på östgötska istället. Det var viktigare än att önska mig köja på.
Ja, men det är ju det här att man jagar skratten.
Ja, jo, nej, men det var ju roligt. Ja, ja. Nu är vi igång här ändå, och du har ju som sagt sent om sidor krypet i korset.
Så är det. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa.
Ja.
Det här är min skuld, min stora skuld.
Ja.
Som de idogt katolska säger när de ska be om förlåtelse. Till högre makter då, i och för sig.
Mm.
Jo, vi har ju med oss Läkarmissionen
det här avsnittet.
Det är ingenting vi behöver be om ursäkt över. De har ju varit med oss länge och ni som har lyssnat länge vet att Läkarmissionen, de gör ett idogt arbete när det gäller könsstympning i Kenya. Och vi är ju inne i höstperioden nu.
Ja, vilket innebär att de här ingreppen eskalerar då.
Ja, så då tycker vi att ni kan vara med och hjälpa de här flickorna i Kenya. De får platser på läger, det är det som Läkarmissionen fixar. Så att de kan komma undan ställen där de skulle vara i fara. Så att de kan få träffa människor som kan stötta dem.
Och förebilder och så vidare.
Precis, det är 200 kronor det kostar en plats på ett läger för en flicka.
Just det.
Och de pengarna kan man swisha till 90 00 217. Så 90 00 217 och hashtagga
varje flicka.
Just det.
Och det går bra att swisha både mer eller mindre.
Det är tvära kast ibland i historiepodden när man går från en lägerplats i Kenya till Nässjö, järnvägsknutpunkten i början av 1800-talet, vilket är där vår berättelse om Wendela Hebbe börjar. Nu ska man väl säga att Nässjö inte var en järnvägsknutpunkt i början av 1800-talet, 1808.
Nej, kan inte när hon föddes.
Nej, 1864 togs beslut om att södra stambanan skulle gå genom orten, men när Samuel och Maria Åstrand blir kyrkoherde och kyrkoherdens fru finns inga ångande lokomotiv. Det här är medelklass vi befinner oss i. Kanske ännu bättre beskrivet som den intellektuella medelklassen. Det är där vi kommer befinna oss egentligen hela det här avsnittet. De människor som hade tillgång till skolning och bildning och använde den här skolningen och bildningen för att staka fram en väg i livet.
Ja, den här familjen har ju 3 döttrar.
Just det.
Och de har ju pappan tilldelat lite roliga smeknamn utifrån hur de agerar. Så
det
att säga.
Är väldigt kärvänligt.
Ja, för han var ju ganska så att säga bask och tuff mot sina församlingsmedlemmar.
Ja, det är helvetets eldar han ska rädda dem från.
Vad jag förstår. Jo, men precis, då gäller det att ta dem i örat ordentligt.
Ja.
Men sina döttrar var han lite mer skojfrisk med.
Ja.
Och han kallade dem för fröknarna Frågvis, Näsvis och Envis.
Just det. Då undrar man ju vem fröken Wendela var av de här.
Ja, hon var ju förstås då Frågvis eftersom hon sen ska bli journalist också.
Just det, hon ville förstå hur saker och ting hängde samman. I somras så lyssnade jag på ett avsnitt av den amerikanska podcasten This American Life som jag kom att tänka på när jag läste om den här unga frågvisa, fröken Frågvis, ute i Nässjö hos kyrkoherde Åstrand. Det handlade om en litteraturvetare som hade världens mest frågvisa unge.
Mm-hmm.
Hon hade 1000 frågor om allting. Rosie hette hon. Hon var 9 år gammal och ville veta varför är det så, varför är det så, varför är det så. Och han var frånskild och jobbade för mycket, så han tyckte att det var ganska irriterande med den här frågvisa dottern. Och så sa han: sätt dig ner och skriv ner alla frågor du har, så lovar jag att besvara dem en efter en.
Mm.
Så tänker han, nu har jag sparat en timme eller två eller så. Så kommer hon tillbaka efter en timme och har skrivit några frågor till sin pappa. Hon har frågan: what is life? Vad är livet? Why time? Vad finns tiden till för? Do we make worlds? Why do you do what you do? How do you know what is true? Who do you miss? And do you miss anyone more than that? And if so, was it worth missing them in the first place? Och så en fråga som är: why any of this? Det är alltså djupt existentiella frågor som den mest deppiga av franska 1900-talsfilosofer skulle ha svårt att närma sig.
Ja.
Och då handlar den här berättelsen om hur han på typiskt litteraturvetarsätt, han lägger ner månader på att skriva långa svar. Långa essäer som han läser för henne. William Faulkner säger så här om tiden.
Hur gammal var den här ungen?
Hon var ju 9 när det började, men hon är 12 år gammal när det här reportaget sker. Uh-huh. Och då har han fortfarande inte besvarat alla frågor till henne.
Ja, det är väldigt det är ju engagemang i det här i alla fall.
Ja, sen är det ganska dåligt så här, så att säga, genreanpassat till en 12-åring. När man själv lyssnar på det så säger man, gud, det är ganska svårt att fatta vad han menar. Och då sätter sig den här poddjournalisten ner med 12-åriga Rosie och frågar, varför vill du ha svar på alla de här frågorna egentligen? Och då säger hon att, nej, det ville jag egentligen inte. Jag ville bara att min pappa skulle ta lite tid att prata med mig. Så jag satte mig ner för att skriva så svåra frågor som möjligt. Så han inte bara skulle kunna damma iväg.
Du ser att han har suttit och skrivit då, eller?
Ja, precis. Så när han blir konfronterad av det så säger han,
yeah, it's a complete waste of time. I mean, what a complete waste of time to come up with these big, extensive projects that they're definitely less important to them than just listening to them.
Ja, det var det ju.
Ja, det kan vara en lärdom att ta med sig gällande frågvisa barn. De kanske bara vill prata med er.
Jag var inne och googlade en del här nu i veckan på diverse huskurer också. Jag fick ju väldigt många fina tips som sagt på Instagramen där. Och en del helt vansinniga också, som att man skulle åderlåta sig i ton och... Ja, det var ju alla möjliga varianter.
Jag tror jag också är svaret som jagar skratten.
Ja, jo, okej. Okay. Ja, jag har testat aldrig den. Men det var väldigt många i alla fall. Och även på den här sidan, familjeliv var inne. Ja. Det var någon desperat människa som hade tappat rösten. Och samtidigt hade hon en dotter eller son och så här, som höll på att springa omkring och ställa massa frågor konstant hela tiden. Och när man inte kan prata så är det väldigt enerverande förmåga.
Ja, men då tänker jag att det kanske kan vara en befrielse. Man liksom bara kan peka på sin röst och
Jo, men det är inte så säkert att till exempel en 5-6-åring bryr sig om det.
Nej, så är det. Hur Samuel Åstrand, kyrkoherden, kände inför sin fröken frågvis, det kan vi inte fråga honom, för han är död och begraven sedan länge.
Ja.
Vi ska gå vidare med den här berättelsen.
Vad man åtminstone kan säga innan vi går vidare mer är ju att han hade sett till att ge sina döttrar en god och varierad utbildning.
Just det.
För de skulle minsann kunna klara sig själva. Och det här kommer ju vara till Vendelas fördel vartefter när allting skiter sig, så att säga.
Ja, just det. Det kommer det göra. Spoiler! Nej, okay. Allting kommer skita sig.
Hon gifter sig 1832 med Clemens Hebbe. Mm. Det är då hon får namnet Hebbe också, givetvis.
Just det.
Han var jurist vid Göta hovet. Och förutom det så köpte han en gård utanför Värnamo. Där flyttade de in. Och i ganska rask takt här, tipp, trapp, tull, så får de 3 döttrar. De heter inte tipp, trapp, tull, men ändå. De heter Fanny, Tekla och Signe.
Ja.
Nu är det en riktig familj här.
Så nu har vi gård. Hittills fött 6 stycken döttrar i det här avsnittet.
Ja. Precis, men vi ska också ge oss in i lite misslyckade affärer som gör att Clemens kommer hamna i konkurs. För han tyckte väl tydligen inte att det räckte att vara någon form av jurist vid Göta hovet, utan han skulle hålla på och jobba med lite annat med. Det borde han inte ha gjort, och då håller han på att hamna i konkurs. Och då bestämmer han sig för att ge sig in i lite lurendrejeriaffärer istället. För att reda upp allting. Och det kan man göra genom att ta betalt för 50 oxar som inte existerar.
Precis.
Det är bara det att förr eller senare kommer ju den här köparen att vilja se de här oxarna på riktigt.
Det känns som en sån dålig ploj att ge sig på.
Pumpa ut luftfakturor, ja.
Ja, men just på 50 oxar också. Det kommer vara väldigt svårt att säga, ja, jag har skickat dem. De är på väg. Postnord har slarvat bort mina oxar. Jag kan läsa ur Britta Hebbes bok Vendela. Där skriver hon, vad har då Clemens förbrutit? Det är frågan på vad det är som har hänt här. Enligt det långa och labyrintiska protokollet rörde sig om oxdrifter från Småland till huvudstaden. Något i och för sig mycket vanligt på den tiden. Men Clemens har med falska uppgifter lyckats tillskansa sig förhandsbetalning av slakteriåldermannen för in alldeles 150 stallfeta oxar som han sedan aldrig levererat av det enkla skälet att han inte ägde dem. De var luftoxar, så att säga. Han har till och med uppfunnit en icke-existerande oxuppfödare och förberett en skriftlig uppgörelse med denne.
Det här är ju kreativt.
Ja, det får man ju säga.
Det var 150 till och med, alltså.
Ja, enligt Britta Hebbes bok i alla fall.
Flera olika 50-tal.
Ja, jag har också sett siffran 50, men...
Ja, men jag menar att en får... Här får du 50 oxar, här får du 50 och här får du 50 och ingen får en enda egentligen.
Nej, precis. Och det är en fin detalj också, den där påhittade oxuppfödaren.
Ja, det skapar ju trovärdighet till hela. Det här leder ju dock tyvärr till att Clemens behöver smyga ut ur gården i Värnamo en mörk aprilnatt 1839. Sadlar hästen och slänger sig upp på ryggen och schappar. Till slut så kommer han att hamna i både England och USA. Och kvar på gården sitter Vendela och undrar vart han tog vägen. Och samtidigt har hon då ett berg av skulder att se utöver och tv döttrar som ska försörjas och uppfostras.
Mm. Det finns faktiskt vissa indikationer på att hon visste att Clemens skulle schappa. Så att undra kanske hon gjorde om varför de hade hamnat i det här läget. Men för att med tanke på den situationen han lämnade henne i så verkar de ha haft en ganska märkligt fungerande kontakt. De kommer ju fortsätta skicka brev till varandra under resten av livet då, när han är i landflykt.
Men de ses aldrig mer, va?
Nej, inte va, jag tror inte att det blir så nog mer.
Lösningen på det här predikamentet blir att sälja hela gården nu med lösöre och hela konkurrongen. Och trots att den här karen har flytt landet som en usel bedragare och att man kan tänka sig skvallret i lilla Värnamo på en artering kring den saken, så behöll ju Vendela sitt självförtroende.
Mm.
Hon har ju i och för sig inte mycket annat val här nu. Hon måste ju tro att det här kan jag fixa ändå. Och vad hon gör är ju att sätta in en annons i
Jönköpingsposten. Någon tidning i Jönköping i alla fall.
Ja, inte Grönköping utan Jönköping.
Ja.
Och den går ut på då att hon ska ge språklektioner.
Mm.
Överhuvudtaget så är kvinnans juridiska situation på den här tiden ganska, ganska svag och svajig. Så det finns ju inte så många yrken man kan hålla på med. Men nej, att vara lärare gick bra.
Det handlar väl också till viss del, nu är det här ganska tidigt, så att det är någon jättestor industrialism har inte sparkat igång. Men hon är också bunden av sin klass.
Just det, hon ska ju inte ställa sig på fabriksgolvet här direkt.
Nej.
Men hon kan ju faktiskt franska, tyska och engelska. Och hon kan sjunga och hon kan teckna och sådär. Så det är ju sånt hon kommer att börja undervisa i.
Precis. Så det här är en kollega till oss.
Jag kan teckna lite, men de andra grejerna är ganska, så att säga, medioker i.
Skulle du, ja, men undervisa kan du väl?
Jo, förhoppningsvis gör man ju en del av detta ibland.
Ja. Skulle du känna dig bekväm om din rektor kommer och säger: Daniel, tar du en 100-poängskurs i bild?
Nej,
centralperspektivet och vad det nu man ska.
Bekväm skulle jag inte göra. Men vi skulle sitta och hitta knasen hela tiden, tror jag.
Ja.
Eller Tintin. I avsnitt 146 där vi hade ett live-framträdande i Uppsala, så pratade vi om Götiska förbundet och nationalskalden Tegnér.
Just det, Esaias i förnamn.
Ja. Vendela, precis som många andra på den här tiden, såg ju upp till Tegnér.
Ja, inte bara att hon såg upp till Tegnér, hon hade ju en personlig relation till Esaias Tegnér. Alltså kring religiösa hem rör sig religiösa personer. Så Esaias Tegnér, den älskade nationalskalden, hade ju bokstavligen i fysisk gestalt varit hemma hos dem många gånger under hennes uppväxt.
Så är det, för att han är biskop i den här regionen. Men jag menar, det fanns ju fler som hade läst Esaias Tegnér än hade turen att bo typ i samma socken.
Nej, så är det ju.
Eller ha en pappa som var kyrkoherde som gjorde att han kom hem och hälsade på av den anledningen.
Nej, han var nog ovanligt. Många såg upp till honom, men jag tänkte bara att hon hade honom ovanligt nära än på sig själv.
Och sen när hon blev vuxen så fortsätter de att brevväxla ganska ofta. Och det utvecklas ju, får man ju säga, till en ganska påflugen uppvakning från herr Tegnér.
Ja. Alltså han var ju född 1782, och den som kommer ihåg Wendela Hebbe, så alltså att hon var född 1808, det borde innebära en 26 års skillnad mellan dem. Och den här unga kvinnan han sett växa upp, han gillade vad han såg framför sig. Med Wendela i uppvuxen form, hon hade ju mörka ögon och mörka lockar och en viss aura som människor reagerade på. Sen får man ju säga att Esaias Tegnér sökte ju aktivt olycklig kärlek.
Ja, jag tänkte säga att jag vet inte om han sökte, eller kanske han gjorde det i sig. Han var i alla fall väldigt ofta olycklig kär. Han skrev till Wendela så här: men kära Wendela, om du stänger fjärilen in i en källare så faller vingarna av honom och skimret grånar. Det är en olycklig egenhet hos mig att jag för umgänget alltid föredrar den bildade kvinnan. Så det kanske är så att bildade kvinnor liksom drar åt sig öronen när han kommer av någon anledning.
Han föredrog också den gifta kvinnan.
Det är ju ett annat problem.
Och det är ju också, om man verkligen inte vill ha en chans, så ska man ju rikta in sig på brevromanser med gifta kvinnor som inte är intresserade av att bryta menar jag, äktenskapets heliga löften.
Ja, det blir en ganska oskärmig utpressningssituation också mot till exempel Wendela Hebbe här.
Ja, verkligen.
Han håller på med smycke och inställsamhet mycket, men det blir också som ett slags förtäckt hot att hans författande kommer att förvissna om hon fortsätter att avvisa honom. Det vill säga, jag kommer inte kunna skapa den här enorma, uppskattade och fantastiska prosan.
Nej.
Om inte du vill ha mig.
Nej.
Och hur ska det då gå för alla lässugna människor?
Precis. Illa dolt så uppmanar han ju i ett brev att åka till Växjö för att ligga med honom. Så att det är inte...
Hur då, illa dolt? Vad han säger då?
Jag har inte det direkta citatet. Jag har bara läst i biografierna att det så skedde. Ebba Witt-Brattström har kallat Tegnérs raggningsteknik för sexuell utpressning. Hon skriver... Så sänder han exempelvis henne sitt poem Varningen, skrivet i syfte att bryta ner motståndet hos de damer han för tillfället uppvaktade. Med smärre justeringar, exempelvis blev ditt blåa ögonpar i svartögda Wendelas fall ditt mörka ögas brand. När ingenting bet på den styvsinta la han sitt sista triumfkort, sin odödliga diktning, och nu kommer knepet som du pratade om, i den litterärt passionerade lilla fruns händer. Ack, Wendela, hur skall jag, den försmådde, kunna ha någon levnads- eller sångarlust då du icke kan älska mig? Mitt hjärtas, kanske till någon del den svenska sångens öde, vilar numera i dina händer. Skall det förvissna där?
Mm. Ja, det är något väldigt självömkande och egenkärt över det här.
Jag tycker att det är patetiskt och nästan lite gulligt hur en så en fullvuxen, så uppburen och älskad man också i emotionell mognad inte känns en dag över 17.
Nej.
Det man ska säga för Wendela låter honom hållas, dels för att genom Esaias Tegnér får hon tillgång till ett väldigt stort bibliotek.
Ja, det är ju bra.
Ja, det är toppenbra, speciellt för en som är så sugen på bildning som Wendela är. Men Esaias, hon anförtror också riktiga problem med honom. Och när domen mot hennes man är förestående under rättegången, så skickar Esaias Tegnér, jag tror det är 500 kronor, till hennes syster, så att Wendela ska ha pengar att röra sig med. Så att det var ju inte som att inte bägge parterna fick ut någonting från den sexuella utpressningen.
Eller den litterära utpressningen, eller vad man ska kalla det.
För den delen, ja.
Det blir ju som sagt ingenting där. När Tegnér snart ska dö så skickar han ju ett brev till Wendela också. Och då skriver han: "Dig kan jag icke säga att jag förlorat, ty jag har aldrig haft dig."
Nej.
Jag tycker det är något också. Ungefär som att han är lite... Det var tusan att inte det här gick i lås någon gång under det här livet.
Vi ska ta Wendela till Stockholm, för det är ju där saker och ting kommer börja hända. Det tar inte speciellt lång tid innan hon får vind i segel och kan bege sig till huvudstaden. Då frågar ni, var det sånglektionerna och franskgloserna som fick kulorna att rulla in? Nej, upprinnelsen är att när hon är i Stockholm för att själv ta några sånglektioner, man måste ha input för att kunna ge output, så är det ju, det är viktigt att lära sig saker när man jobbar med att lära ut saker. Där springer hon in i, som man gör, en annan smålänning.
Mm. Det här har ju min pappa en väldigt... Det är som att man har någon slags radar i huvudet. Det spelar ingen roll var man är. Om man är i Manchester eller Göteborg eller var som helst. Det dyker alltid upp någon människa från Kalmar som man kan diskutera den gamla Fredrik Skans-tiden med och allt möjligt. Det är helt sanslöst.
Jag tror att det är mycket män i våra fäders generationer också. För så är ju, min pappa hittar ju alltid en Pitebo var han än är. Det tyckte man var ganska ömsom jobbigt, ömsom lite underhållande i barndomen. Att någon gång var vi på Ikea Barkarby och farsan gick omkring och pratade. Och så kom det fram en Ikea-anställd och typ la handen på axeln och sa: "Jag blir så sugen på tunnbröd när jag hör dig prata." Ja, så kan det gå till. Vad var det för smålänning som hade sin smålänningradar på och såg Wendela Hebbe in the crowd? Jo, det var Gunnar Olof Hultén Cavalius. idag mest känd, om han överhuvudtaget är känd, som folklivsforskare. Men han var en kulturellt allt i allo under 1800-talet. Han var teaterchef, han kom att bli diplomat. Cavallius kommer att introducera Vendela för den personen som mer än någon annan person kom att prägla hennes fortsatta liv, Lars Johan Hierta. Vi kommer väl prata mer om honom vad det lider. Aftonbladets grundare och en av svensk liberalisms viktigaste förkämpar. Han kommer bli central både i hennes professionella och hennes privata liv.
Ironiskt nog så är ju Hierta naturligtvis Tegnérs största hatobjekt också.
Ja, precis.
Det vill man ändå ha in här.
Ja, överhuvudtaget så finns det ju en sorts otrolig ironi över de två männen i hennes liv här. Så i Tegnér hade vi en nästan 30 år äldre biskopsskald som var så konservativ att klockan i hans hus antagligen gick bakåt. Hierta var bara 7 år äldre än Vendela, förvisso var han ledamot i Riddarhuset, men han var ändå en ivrig och slagkraftig liberal.
Han kämpar för kvinnors lika arvsrätt, lika utbildning och myndig förklarande och allt möjligt. Han är väldigt liberal.
Ja, precis. Alltså. Ljus gjorde han också. Vi har ju pratat i lite olika avsnitt om den svenska konungen och Lars Johan Hiertas många kamper. De tävlade om att tillverka ljus och de tävlade om att dra in eller ge ut nya Aftonblad.
Precis.
Tegnér var som sagt inget fan av Hierta. 1839 hade han brutit sig loss från sina depressioner som pågick då för att i diktform ge sig på den, citat, liberala pöbeln, slutcitat, generellt och, citat, rabulisten Lars Johan Hierta specifikt.
Nu kanske jag framstår som mindre vetande, men vad är det för något?
Ja, då får vi ta fram ordboken. Och då står det att rabulist, det är en hetsig, radikal orosstiftare.
Ja, men det låter ju passande på här Hierta.
Ja, precis. Och i den här dikten som Tegnér skrev så står det bland annat: smädelsen är lös 6 dagar i veckan, vilar knappt den 7:e. Och det är då den här otroligt obehagliga liberala trenden som går genom samhället som Tegnér ser med fasa på. Hiertas svar kommer, lite härskartekniket får man säga, att vara att det mest sympatiska att göra är att inte ge så stränga omdömen när det är en älskad diktare som så uppenbarligen är sjuk. Gamle farbror Tegnér vet inte vad han säger. Och det är ju ett omyndig förklarande som är ganska fult egentligen.
Jo, vad Hebbe ska göra hos Hierta på hans tidning här nu är ju att till att börja med översätta. Hon jobbar mycket med översättning. Mm. Och Hierta har ju också ett förlag som heter Läsebibliotek av den nyaste utländska litteraturen.
Mm.
Och det är ju mycket där som Vendela sitter och jobbar med att översätta, till exempel Dickens och andra författare till svenska som ska ges ut.
Mm.
Det finns ju en ökande läsekrets, om man säger så, i Sverige på den här tiden.
Mm.
Som dels är läskunniga, men som också tack vare transportmöjligheter så kan få sina böcker billigare och snabbare. Det finns ju diligenslinjer som delar ut paket, post och sådär.
Mm.
På den tiden så funkar ju tydligen där för att man kunde skicka ut 4000 ex per gång så att säga. Som nådde till de läshungriga.
Mm. Så om man ska sammanfatta hennes roll är att hon är dels någon sorts nästan förlagschef. I alla fall är hon redaktör och utöver det så är hon kulturjournalist också. Hon sitter och skriver recensioner och tar sig an den litterära scenen.
Ja, och senare i livet kommer det bli både romaner och noveller och sagor och sådär. Men framförallt så skriver ju Vendela mellan 1846 och 1850 artiklar om de här förskräckliga och förfärliga förhållandena i Stockholm som de fattiga lever under.
Ja, det här är ju en tid av radikala förändringar. Populationen skjuter i höjden och många människor flyttar in till Stockholm. Och ute på stadens gator, torg och gränder så tror jag att det är en ganska bedrövlig syn som kan möta en.
Ja, och hon skildrar det här också med en ganska påträngande realism, får man ju säga. Det hade varit missväxt och hungersnöder under 30- och 40-talen. Barnadödligheten är väldigt hög här. Och 45% av barnen som registreras också födda utanför äktenskapet. Det är ju en grasserande prostitution också förstås.
Just det.
Det var inte så att Vendela och hennes artiklar syftade till att agitera för politiska reformer.
Nej.
På någon slags modernt sätt, att nu måste politikerna göra någonting åt det här.
Nej.
Utan det handlar mer om att uppmärksamma läsarna på de här problemen och att uppmana dem till donationer och välgörenhet ju.
Just det, jag tänker att det påminner ganska mycket om den här typen av välgörenhet som amerikanska hemmafruar ägnar sig åt, i alla fall i den typen av tv-serier som följer rika gated communities, att man träffas och så pratar man om det här är så illa, vi har de här fattiga människorna, och så sen ska man samla ihop massa pengar och ge en klumpsumma till en eller några människor, och så sen går man vidare till nästa fråga. Det handlar inte så mycket om stora politiska projekt, utan snarare skramla ihop lite pengar, öka medvetenheten och så vidare.
Men Sverige hade ju den här situationen på den tiden, ungefär som USA har nu.
Just det.
Man har inte, nu är det inte riktigt så illa i USA. Men på 1800-talet så fanns det ju inget liksom skyddsnät för fem år egentligen att prata om.
Nej.
Det var ju kyrkan då på sina håll som kunde göra saker och ting.
Mm.
Men jag blir lite nyfiken på vad det är för typ av tv-serier som de tar upp det här i.
Nej, men Jakob, Gilmore Girls och The O.C. för att nämna två stycken gamla ungdomsserier.
Där håller de på med välgörenhet hela tiden.
Ja, det gör de.
Just det.
Kvinnorna anordnar välgörenhetsgalor. Männen går till sina kontor som investment bankers eller försäkringshöjdare och tjänar pengar. Sen är väl de här bidragen man ger avdragsgilla också, antar jag.
Det är ju bra.
Ja.
Då kanske den här Ulrika Gusterin blivit lycklig om hon hade, ja det blev hon kanske ändå här på något sätt i svenska 1800-talet, för att hon kommer få ta del av de pengar som lämnas in till Aftonbladet. Hon är i 45-årsåldern och bor på det som idag är bredvid Jarlsgatan på 1840-talet. Då hade ett mindre glamoröst namn, om man nu tycker att bredvid Jarl är glamorös.
Ja.
Då heter det Träskgatan. Och hon är ju en av de personer som Vendela skriver reportage om.
Mm.
Och hon bor där i en liten lägenhet med fyra andra. Sover närmast dörren, och där är en så dålig dörr så det sipper in snö där när det är vinter och så.
Mm.
Men den här Ulrika tyckte ändå att det var bättre än fattighuset. Vendelas dotter Signe, som också var med där någon gång under de här intervjuerna och när mamma Vendela var och tittade vad Ulrika hade för sig. Hon har beskrivit Ulrika som smutsig, illaluktande, ful och nästan stendöv.
Mm.
Och Vendela beskriver Ulrikas klädsel så här: en ut i botten öppnad säck, uppbunden kring midjan med ett snöre, utgjorde på en gång hennes klädedräkt och sängtäcke. Och hur försörjde sig den här Ulrika, kanske någon undrar.
Jaha.
Ja, man kan till exempel samla ihop hö.
Mm.
Som är lite utspritt och sådär på torgen. Och sen kan man sälja där.
Mm, det kan man göra. Det var ett yrke. Kottar kan man plocka.
Ja, vad gör man med dem då?
Jag vet inte. Hon beskriver hur Ulla efter en tid har samlat grankottar i Liljans skog och burit till staden. Samt erhållit för varje säck 6-8 skilling. Rätt många varv hinner man just icke, till vägen är lång och mödosam, och en böle måste dessutom alltid för varje gång levereras så som hyra för säcken.
Just det.
Så att det var slitsamt.
Ja, och problemet är också att hon är inte ensam i den här branschen att varken sälja kottar eller hö.
Nej.
Och hon har ju ingen hörsel att prata om, så när hon vänder ryggen mot säcken så är vi ofta någon annan där fram och snor hela säcken.
Mm. Det är synd om Ulla.
Nu heter hon ju inte Ulla utan Ulrika, men däremot kallades hon ju för Svinmats-Ulla.
Mm. Just det.
Och det tyckte hon var bättre än Tjuv-Ulla. Och anledningen till att hon kallades det var ju för att i Humlegården där Fredrika Bremer-statyn står idag så fanns det en damm. Och nu har inte jag varit där och kollat, det kanske finns en damm där fortfarande, men det är svårt, jag tror inte det. Där växte vattenväxter som kallades för nate, och det gick ju att sälja som grismat.
Mm.
Och där här gick ju hon ut i den där dyn och samlade ihop en massa sån här nate. Och där var konkurrensen lite mindre än och samla in hö på torgen, för det fanns ju fullt med blodiglar i den här damen.
Mm.
När den här Ulrika var i 4-årsåldern så blev hon misshandlad och fick men för livet. Det var den här hörselskadan då.
Mm.
Vendela skriver så här: Då var hon hos en kvinna som misshandlade henne och kastade henne ut för en trappa. Detta var hennes morbrors hus. I fallet fick hon sitt huvud illa skadat och förlorade sin hörsel. Även vid hennes panna och vid hennes öron talar ännu härom. Men icke hon själv. Hon har från den stunden varit tystare än någonsin. Men denna tystnad ruvar över en 40 års levnad av oupphörliga försakelser, oförrätter och lidanden av alla slag. Och ändock, det finns ingenting hårt, ingenting hatfullt, ingenting upproriskt eller elakt hos denna tysta, misshandlade kvinna. Så man kan säga att Vendela ger ju fattiga kvinnor en röst och en kanal i sina artiklar som de i princip förstås aldrig annars hade fått. Och det här ger både förståelse och sympati lite mer än tidigare i alla fall, tänker jag mig, för de som lever på marginalerna här. Och det kom in faktiskt en ganska mycket donationer till Aftonbladet.
Ja, och det var ju ofta så, hon återvände ju till de här människorna. Ulrika återvände hon till efter några år. Då skriver hon så här, 1846, då ett sammandrag av hennes, alltså Ulrikas, levnadshistoria stod införd i denna tidning, erhöll hon av barmhärtiga som besökte henne en summa av något över 50 riksdaler banco. Tredjedelen användes att köpa henne kläder, det övriga insattes därefter i sparbanken för hennes räkning och har under dessa 4 åren utgjort en nödpenning som hon med den största sparsamhet anlitat. På de tider då ovannämnda arbetstillfällen icke förfunnits eller och varit otillräckliga för hennes livsuppehälle. Denna nödpenning är nu slut, liksom arbetsförtjänsten för tillfället är ingen. Och så får vi återigen bekanta oss med Ulrikas nuvarande situation.
Mm.
Så det är ju första steget att liksom erkänna fattigdomen och beskriva den öppet och naket är ju tydligt och bra. Sen så har hon ju ingen riktig lösning för ett bättre samhälle, annat än godhet.
Nej. Men det är väl en lösning i sig. Tänker du att hon skulle göra revolution eller något?
Nej, men vadå? Det hade hon varit verksam några decennier senare så hade hon ju kunnat till exempel
skriva propagandapamfletter istället.
Skriva propagandapamfletter, arbeta för sociala reformer.
Jo, men sånt tar ju tid. Det här kunde hon ju göra och hjälpa några enstaka åtminstone på en gång.
Jo, absolut, men opinionsarbete i till exempel pressen är ju inte oviktigt för att genomföra politiska förändringar. Men under den här perioden av 1840-talet så är det ju liberala förändringar i form av näringsfrihet till exempel. Eller för den delen folkskola som i förlängningen också är en viktig del för att komma undan fattigdomen. Så att det är inte att säga att det inte pågick viktiga reformer under perioden. Men de utjämnande var ju fortfarande en bit bort.
Jag tycker ändå inte man kan klandra henne för att hon inte liksom slåss politiskt för det här. För det var ju kanske ganska svårt att göra. Vi har ju fortfarande en ståndsriksdag till att börja med.
Ja, nej, jag håller med. Om man är intresserad av hennes socialreportage så har Stockholmskällan, som är en jättebra sida från Stadsarkivet, skannat in alla de här och dessutom transkriberat många av dem som man kan gå in och läsa. Jag älskar att återvända till perioder och ta tag i en ny liten tråd. Vi gör ju en stor väv och inte sällan korsar trådar varandra utan att man egentligen märker det när man bara följer den ena. I det tidiga 1840-talet har vi Carl Jonas Love Almqvist, känd från tidigare avsnitt av Historiepodden. Han är en favorit hos mig.
Mm.
1839 så hade kortromanen Det går an, där Almqvist föreslog ett alternativt sätt för män och kvinnor att leva tillsammans, publicerats, och det hade dragit igång en sjujäkla debatt. Författaren August Blanche hade skrivit ett svar på Det går an i form av en satir, vilket Almqvist i sin tur hade tacklat med samma lugn och behärskning som Kringland Svensson tacklade en elak recension i Aftonbladet med. Han skriver en insändare.
Det vill säga ingen behärskning.
Ja. Almqvist skriver en insändare där han menar att August Blanche är en oäkting och pratade om bin som tillkommit utanför kupan. Vilket var tydligen en hemlighet som alla i kultursfären visste om, men ingen pratade om Blanche, att Blanche var född utanför äktenskap. Men när han har gett sig på Almqvist, då vevar Almqvist vilt och säger att han är ett bi född utanför kupan.
Jo, han kunde ta till alla möjliga metoder faktiskt.
Ja, just den aspekten av det går an striden slutade med att Blanche utmanade Almqvist på en duell.
Hoppsan.
Något som Almqvist absolut inte var intresserad av.
Nej.
Så när de två herrarna istället träffas på vid någon ångbåtskaj i Stockholm, så går Blanche Sonika fram och spottar Almqvist mitt i ansiktet.
Oj då, vad händer då?
Jag tror att Almqvist tog det, sa inte ett ord, vände på klacken och gick därifrån.
Mm. Ja, vi har ju ett avsnitt om dueller också.
Ja, just det.
Jag kommer inte ihåg vilket exakt nu, nummer i ordningen.
Nej.
Det är dåligt av mig, jag vet. Men ändå... och jag vill väl hävda att duellandet är väl åtminstone en smula på utfasning under den här perioden.
Ja, sannoliken. Mitt i den här stormiga perioden av Almqvists liv så lär han känna Wendela Hebbe. Hon driver väl inte i regelrätt mening någon litterär salong, men i hennes lägenheter i Gamla stan, först en på Lilla Nygatan, sen en lite större på Stora Nygatan, rör sig stora delar av kultureliten.
Ja, för det är ju en kulturelit får man ju kalla det. Och hur har den uppstått då? Jo, genom att det har uppstått en bildad allmänhet under 1800-talet ja, men då blir det en marknad för allhanda litteratur, och då blir det också litterära stjärnor av det.
Mm.
De som skriver böckerna vill säga, och får sälja dem. Och i den här kretsen så var det väldigt mycket liberal kritik mot det konservativa samhället och det samhällets regler och normer och sådär.
Mm.
Framförallt har vi då det radikala Aftonbladet med Hjärta i spetsen som konstant avfyrar massiv kritik mot Karl XIV Johan ju.
Mm.
Och hans konservativa politik, kungen alltså.
Mm.
Idag har vi ju Stjärnorna på slottet och Pluras kök. Ja. På 1800-talet hade vi Hebbes salong i Gamla stan kanske.
Ja.
Något av en samlingspunkt alltså för förnäma gäster här.
Ja, absolut. Jag flattar.
Jag har ju läst i Lisbeth Scheutz bok Berömda och glömda Stockholmskvinnor, där Wendela Hebbe tas upp på några sidor. Och då skriver hon så här: med sin charm och humor får Wendela snart en trogen krets av vänner. Främst författare och andra kulturpersonligheter. Ofta samlas de kring hennes runda bord med den gröna lampan. Någon gång dyker Fredrika Bremer och Emily Flygare Kalén upp. Men ännu oftare hennes granne och kollega vid tidningen, Carl Jonas Love Almqvist. Deras vänskap är till ömsesidig glädje och nytta. När han skriver sina sånger hjälper Wendela till med harmoniseringen av melodierna, medan han och sin sida kan hjälpa henne med småärenden och blomvattning.
Ja.
Det här är väl ändå en underbar syn. Carl Jonas Love Almqvist går omkring och vattnar Wendela Hebbes blommor där hemma.
Ja, det är en underbar syn.
Samtidigt som han kanske funderar på nästa snikmord.
Ja. Ja, men det är en underbar syn. Och det ska sägas att efter det påstådda...
Kanske mot den här Blanche skulle han... Alltså,
ja, just det. Ja, nej, men,
för vi har ju gjort ett avsnitt om Almqvist också och hans arsenik kokande.
Och Wendela Hebbe var en av mycket, mycket få personer som in i det sista insisterade på att Almqvist var oskyldig också.
Just det, de hade ju kontakt med varandra ganska länge även efter att han hade åkt till USA.
Ja, de fortsatte byta brev.
Men det visar det här med blomvattningen tycker jag, för att man hjälper ju... Om man går och jämför med flyttande.
Ja.
Jag till exempel hjälpte inte dig att flytta här.
Nej.
Utan man hjälper bara riktigt bra vänner att flytta, sådana som typ önskar köja på dig och sånt där.
Ja. Du har hjälpt mig att flytta tidigare. Jag har hjälpt dig att flytta också. Dessutom okay, ja. Har jag varit och matat din katt.
Ja, jo, ja, jag försökte bara göra en konstig poäng här. Att blomvattning och flytthjälp är ungefär samma sak. Och
Jerry Seinfeld påstår ju att det tydligaste tecknet på vänskap är att man hjälper någon att flytta.
Ja, jag vet. Nu när du säger det, det är nog därför man har... Men det ligger ju något i det också.
Ja, precis. Tidigare nämnde Hultén Cavallius, han skriver om hur det var att komma hem till Wendela Hebbe. Det är roligt att komma till fru H. När man vandrat tre trappor upp i huset finner man ett litet nättrum, väl och smakfullt möblerat. Sen beskriver han hur det ser ut och han kommer in på att till vänster bor hennes syster med barnen, den gracila Fanny, den svartögda Tekla och den lilla fula blonda Signe. Hårt!
Ja, det var ganska hårt.
Vänligare och gladare barn har jag sällan sett. När jag kommer dit samlar de sig omkring mig och ber mig berätta sagor. Det gör gott i hjärtat. Sitter folklivsforskare Cavallius där och berättar. Sätt er ner! Så ska jag berätta.
Det var en riktigt mustig historia här från om den här träsleven, ja, som gjordes i början på 1600-talet.
Jag vet att det kan vara så här. I Blekinge, förstår ni, där tror man på trollgubbar. Och så sen, ja, drar man någon sån där liten...
Det kanske barnen tycker är lite spännande i och för sig.
Ja, men jag tror att han drog riktiga såna mustiga sägner.
Ja, ja, men då så.
Hur bra koll har du på såna här lekar som man ska hålla på middagsbjudningar?
Ingen särskilt bra koll.
Vem får sista tårtbiten?
Vem som får sista tårtbiten?
Ni har suttit ett stort sällskap och avnjutit en härlig middag. Och så sen har ni druckit kaffe av veck och så är det tårta då. Och så är det en bit kvar. Vem har rätt till den tårtbiten?
Det här har jag inte en aning om. Den som...
Ja, det är den som det är mest synd om. Det är en sån lek då. Då ska man gå runt och så ska man prata om varför man förtjänar tårtbiten.
Det här låter som ett riktigt uppiggande samtalsämne.
Ja, verkligen.
Herregud, jag har varit med om.
Ja, men så kan det gå till. Men hur är det nu? Vem ska egentligen ha den enklaste skeden på en fin middagsbjudning?
Ja, nej, jag vet inte det heller.
Det är den personen som står värdinnan närmast.
Jaha.
Och nu var det nog egentligen så att det var Lars Johan Hierta som skulle ha den där enkla tennskeden. Men det var nästan alltid Almqvist som lyckades sno till sig den ändå.
Ja, man vill påpeka att Almqvist var, vi vet i alla fall, var aldrig, till skillnad från väldigt många andra, förälskad i Vendela.
Eller var han det?
Eller,
eller var han det?
Jaha, okej, du har någon annan information än mig här till.
Johan Svededal, som med sina tre massiva biografier om C.J.L. Almqvist kan personen utan och innan, han skriver ett kapitel om deras relation. Och då börjar vi februari 1842, där Almqvist har skrivit ett långt brev till henne där han redogör för sin syn på kärleken. Och det är ganska flörtigt och börjar med raderna. Goda Vendela, se, han har ändå gult papper, utropar du vid öppnandet härav. Det är sant, men gult rimmar med fult. I själva verket tycker jag mest om det vita. Men när det så här på landet blivit slut, så har man ingenting mera därav kvar. Det hela påminner om så här Tinder-meddelande du skickar till en person som du tycker om lite för mycket. Det ska vara roligt och inbjudande, lite kul så där, men samtidigt så vill man ju framhäva sin egen duktighet. Så han skämtar lite grann, de har pratat om gula papper och att hon gillar gula papper. Mm-hmm. Ja, titta, jag kan skriva på gula papper, fast egentligen gillar jag det vita, men jag skriver så oerhört mycket. Jag har sån arbetsförmåga att det finns inget sånt kvar. Sen kommer han in på en lång, nästan filosofisk utläggning om relationer. Han befinner sig i det går an krisen, så att han tänker ju mycket på kärlek och relationer. Svededal sammanfattar med att skriva: krasst tolkat kan brevet liknas vid ett dåligt maskerat försök att starta en kärleksaffär. Analysen av kärlekens art skulle då ha varit ett sätt att säga att en kärleksaffär inte kan skada någon. Men det är inte givet att Love har haft den avsikten, slutcitat. Det är nämligen så att Almqvist hade en tendens under denna period att både i tal och skrift börja mässa på om kärlekens art lite oavsett om personen var intresserad av att höra på eller inte. Att man kommer fram till Almqvist och frågar så här: du, vad tror du om vädret? Kärlekens art, sa du? Jo, jag har tänkt ganska mycket på det här. Eller att han bara gick fram till människor på fester eller på salonger och mässade på och mässade på. Så att antingen så har han en agenda med att säga att vi kan vara tillsammans, eller människor kan vara tillsammans oavsett vilket. Eller så vill han bara berätta om alla fina tankar han tänkt.
Jag kommer också tänka på när vi pratade om Karl den 14 Johan och Magnus Brahe,
ja,
i det här museiavsnittet.
Ja.
De hade väldigt kärvänlig så att säga, korrespondens. Och hängde ihop väldigt mycket. De var bästaste vänner.
Ja.
Och för en modern så att säga, läsare så låter det ju väldigt, väldigt rosenrött och smörigt.
Mm.
Och smetigt. Och det är kanske lätt till hans att börja spekulera i olika relationer kring dem också.
Mm.
Men det var ju så man skrev på 1800-talet. Och det får man nog komma ihåg. Att det inte är säkert att... Alltså det är en annan ton och jargong hela tiden.
Ja, Absolut.
Den här... På andra sidan så läste jag här i veckan bara så här störläsning kring olika saker. Och då var det kring Karl den 14 Johans begravning, och Magnus Brahe var ett vrak på den.
Mm.
De fick ju leda ut, han kastade sig över kistan och grät, och det var lite tummart nästan, så att man börjar undra ändå.
Ja, absolut. Det är ironiskt, nästan precis det här håller vi på att läsa om i Historia 2-kursen tillsammans med mina samhällselever, relationer genom tiderna.
Mm.
Och den här manliga vänskapskulten som fanns inom borgerligheten under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal, när man grät och när man kallade varandra mitt hjärtas älskling och liknande. Det är ju lätt att tolka som en erotiskt laddad kärlek, men det är nog snarare bara en romantisk vänskap. Det som får mig att tro att Almqvist kan ha varit intresserad av Hebbe är att Svedjedal skriver det, och att han kan så oerhört mycket om Almqvist. Den här uppgiften om att han var den enda som aldrig var kär i henne, den kommer från Signe Hebbe. Och det är klart, det finns ju...
Hon vet inte allt.
Nej, hon vet inte allt, men hon kan ha vetat mycket också. Hon var ju där, till exempel.
Jo, men visst.
Det var inte konstigt att Almqvist sökte sig till henne i alla fall. Jag menar, de var liberaler, de jobbade på samma tidning, och det var gött häng hemma hos henne. Svedjedal skriver också det, att antingen kunde han sitta och läsa försmädligheter om sig själv från Blanche, eller ha tråkigt med familjen ute på landet, eller kanske jobba med sin ordbok som han aldrig blev klar med, eller så kunde han hänga med en 15 år yngre svinsnygg charmig kvinna som imponerades lite grann av honom och som tyckte om att skvallra tillsammans med honom.
Ja, det låter ju mycket roligare.
Ja, precis.
När Vendela är ungefär 42-43 år, då åker hon på en liten resa till Paris.
Mm. En Tysklandsresa till Paris.
Ja, just det. Det kallas ju Tysklandsresor, det här. Det är alltså inte den officiella orsaken som egentligen är den viktiga orsaken. Den officiella är att hon ska bota eller kurera snarare sin reumatism.
Mm.
Vad är den egentliga anledningen?
När hon är på smällan.
Ja, just det. Och i Paris födde hon sonen Edvard.
Enda sonen som föddes i det här avsnittet. Hjärta hade väl 6 döttrar?
Ja, han hade ju det. Och han var även gift. Och det var också han som var pappa till Edvard här. Det är därför hon behöver åka iväg till Paris då.
Just det.
Så det här är lite körigt nu. Ja. Och vad gör man då? Jo, man får ju ta och... sätta lille Edvard på fosterhem i Berlin.
Mm.
Och senare kommer han få bo med Vendela som fosterbarn hos henne. Det är först i vuxen ålder som han får veta vilka hans föräldrar är faktiskt. Han ska växa upp till att bli storvildsjägare bland annat, och affärsman i London. Det är en liten sån här avvikelse i historien.
Avstickare där.
Ja, men ändå. Dessutom var ju Vendela fortfarande också vid tillfället gift med Clemens på pappret åtminstone. Även om han är borta i staten någonstans.
Mm.
Hur löser man det här pusslet då? Jo, det kan man göra genom att man helt enkelt bor granne med den kvinna som har fött ens barn nere i Paris.
Mm.
För de var ju grannar. Så Hjärta hoppar ju mellan de här två familjerna kan man säga. Han kanske äter frukost i ena lägenheten och sen middag i andra eller något.
Ja, han levde det här konstiga dubbellivet som... vissa män genom historien har gjort.
Ja, alltså pendlingsavståndet är inte så stort. Så praktiskt är det ju fullt gångbart här. Men rent psykologiskt finns ju andra hinder kanske. Lisbeth Scheutz skriver så här: far till det väntade barnet är Lars Johan Hjärta. Den man som en gång varit jäv nog att bryta med konventionerna genom att anställa henne på sin tidning. Men han är gift, har 5 döttrar och ingen tanke på skilsmässa, utan går en märklig balansgång mellan sina två familjer. Han är den ömme maken och fadern, samtidigt som han är en omtänksam älskare och reservpappa åt Vendelas barn.
Mm.
Resultatet blir snarare att både hans fru och Vendela känner sig som den andra kvinnan.
Mm. För det glömde vi kanske flika in tidigare, att anledningen att man kan kalla henne Sveriges första kvinnliga journalist, det fanns ju kvinnor som hade publicerat texter i svensk press innan, men hon var den första som hade en en fast anställning på en svensk tidning. Det är ju nästan 10-årsperiod som hon har ett löpande kontrakt på Aftonbladet.
Ja, vi har ju flera stycken under 1700-talet och även de som jag kommer komma in på senare här, mycket större och kända än henne egentligen, som publicerar sig. Men som, de har ju inte en fast anställning.
Nej.
Både Maria Lenngren och sen då förstås Emelie Flygare Carlén är ju större, vad brukar du säga, big dog.
Ja, just det. Ja. Lars-Johan Hiertas Aftonblad hade tagit slagorden värme utan passion, försiktighet utan fruktan. Det är lite märkliga slagord kan man tycka. Ellen Key beskrev honom som en Proteus natur, en underlig sammansättning. Hans åsikter var sega men med samma elastiska seghet som resårband. Att han var märklig, han kunde vara så här försiktig i debatter men ihärdig. Och modig men inte dumdristig. Han stod i bräschen för nya idéer men han förde ofta debatten genom stora omsvep. Men debatt fördes i alla fall. Och det är ju tidigt de här har träffats. De har träffats första gången 1840. Och vilket intryck han ska ha gjort på henne men de ska ha gjort på varandra. Problemet när man ska beskriva Wendela Hebbes och Lars-Johan Hiertas relation, det är källkritiskt. Därför nästan inga av breven finns kvar. När man går igenom Lars-Johan Hiertas brevskatt så saknas oerhört många där Wendela Hebbe är ämnet. Och det är väl, antar jag, någon som har försökt städa undan en skamlig del av en stor mans liv. Eftersom det är en utomäktenskaplig relation. Och någonting som befläckar den här personen. Lars-Johan Hiertas fru hette Wilhelmina och var en förtjusande kvinna som Wendela kände stor beundran inför. Och Wilhelmina ska, i alla fall i början, ha känt samma sak inför Wendela. Alltså, jag tycker att det känns som en historia man har hört tidigare, att de träffas på jobbet. Han eller hon ska visa hur jobbet fungerar. Och så i något år är det en arbetsrelation. Och så sen, i vissa fall, blir det en annan relation. Det här är inte forskning, det här, nu går jag starkt på magkänsla bara.
Mm.
Britta Hebbe, hon skriver att Wendela ganska aktivt kämpat för att det här inte ska bli romantiskt eller erotiskt, som hon skriver, och som ett ord som överanvänds oerhört mycket i biografier av denna art. Hur skulle hon kunna kämpa mot hans erotiska dragningskrafter? Det är mycket som är erotism.
Hon stod emot teknier.
Ja, det gjorde hon. Och hans erotiska förslag. Men under deras mångåriga professionella relation ska det i slutet ändå ha blivit så. Hon jobbade ju mellan 41 och 48 på Aftonbladet. Men egentligen efter det som relationen tydligast syns i källorna. I ett brev från Wilhelmina Hierta från 1849 till exempel är hon irriterad över att Wendela har kommit ner till ångbåtsbryggan för att vinka till Lars Johan. Och Britta skriver så här: i ett kvarts sekel omhuldade han Wendela och hennes barn. Livet ur vann en öm make och far. Men vilken taktlöshet mot båda kvinnorna. Ungefär som det du var inne på, att bägge blev den andra kvinnan. Och en sista tanke man kan ta med om Wilhelmina Hierta då är det som Britta här beskriver. För Wilhelmina blev livet ett martyrium. Hon teg och led. Led sådana kval att hon måste ta till morfin för att få lugn och styrka att uthärda. I Hiertastiftelsen finns ett brev från henne till mannen skrivet den 14 maj 1859, vilket tycks ha undgått den som eljest så samvetsgrant brände, strök och klippte bort i brevsamlingen för att utplåna allt som rörde Wendela. Brevet andas desperation, självkritik. Hur har hon någonsin kunnat föreställa sig att kunna räcka till för en ande som hans? En vilja att bli, citat, vad människorna kallar förnuftig. Men tanken att han funnit sig fullt berättigad till allt vad som förefallit gör henne ibland nästan galen och har kommit henne att sörja över att de någonsin möttes. Kanske gör han rätt i att inte känna några samvetsförebråelser för det, åtminstone för henne, citat, förargliga förhållandet. Kanske borde det vara tillåtligt, citat, ty det är ju kärleken som binder, motviljan, kölden som skiljer, slutcitat. Så det blev... det blev ganska tragiskt till sist för Wilhelmina.
Wendela kommer i senare delen av sitt liv att följa med sin dotter Signe på olika strapatser, för hon blir ju operasångerska.
Just det.
Och hon fick ofta bra, tydligen, men inte strålande recensioner i pressen. Hon uppträdde ju bland annat faktiskt i Berlin och Frankfurt och Mannheim och sådär.
Mm.
Så hon kunde sjunga. Överlag så är min känsla kring dottern Signe att hon är som en vuxen version av Madickens syster Elisabeth.
Ja, på vilket sätt då?
Hon är lärarnas skräck. Hon gör succé bland alla sina kompisar genom sin förmåga att göra grimaser och sådär. Hon är ganska fräck och fartfylld ända upp i 80-årsåldern till och med. Och Vendela är då hennes agent och försöker få igenom att Signe ska få olika kontrakt och sådär genom de kontakter som Vendela har i teatervärlden. Det där är inte alltid helt uppskattat, att man bara, hör du, kan min dotter kanske få sjunga lite här?
Nej.
Det gick inte alltid helt igenom. Och dessutom är det så att Hjärta är den som har delvis bekostat Signes utbildning. Och Hjärta hade många fiender.
Ja.
Så det kunde vara så att man liksom nekade Signe att få diverse uppdrag och sjunga bara för att komma åt Hjärta också.
Just det, fattar.
Trots det här så var hon ju under en period Kungliga Teaterns bäst betalda sångerska faktiskt.
Mm.
För att slå sig fram i den här operabranschen, som jag har faktiskt läst rätt mycket om nu på sistone eftersom jag håller på att läsa en biografi om Jenny Lind.
Mm-hmm.
Nu behövde inte Jenny Lind det, men i regel var det nödvändigt att ha beskyddare i form av älskare och sådär. Och hur det står till med Signes älskare, det vet jag inte. Men däremot var hon förlovad 3 gånger.
Mm.
En av dem var med en italiensk advokat. Hon var ju störtkär i honom och de var på väg att gifta sig. Men det här tar jag upp nu bara för att det är såna roliga, vad ska man säga, undanflykter eller snivklingar som den här italienaren kommer med.
Ja.
Advokaten hade åkt tillbaka till Italien på ett kort besök. Sen började då breven hagla in med bortförklaringar till Signe. Tydligen har en av hans bröder dött med skulder upp över öronen. En annan bror har lyckats bli kidnappad och nu ställs det krav på lösensumma. Och slutligen har den här olycksförföljda advokaten drabbats av både gulsot och malaria.
Vilken otur.
Ja, eller hur? En kreativ kille känner jag ändå med att komma på. För allt det här kan inte stämma, då är han ju väldigt otursförföljd. Han var förmodligen inte så sugen på att gifta sig. När han slutligen ska gifta sig i Paris och Signe har åkt hela vägen ner dit, då får hon ett brev från den här festmannen där det står att han kan inte ta sig till Paris för han är sjuk. Kan inte hon komma till Neapel istället så ska vi gifta oss kanske där?
Mm.
Då får hon ju nog avbryta den här förlovningen.
Ja.
Han har innan dess beklagat sig också över att hon verkar vara lite mer kylig nu för tiden i sina brev. Tror fan det.
Det är konstigt. Vad kan det bero på?
Ja.
Är du arg?
Hon fick frågan en gång om hon hade varit förlovad och då ska hon ha svarat: förlovad? Jo då, 3 gånger. Den första, han hade gröna ögon. Den andra, han låg och grät med huvudet i mammas knä. Och den tredje, ja, vad fan var det nu han hette? Hon är lite, det är fartena som sagt.
Just det.
I 40-årsåldern så övergår hon till att undervisa i hemmet som du var inne på i början av avsnittet. Och hon försörjer ju både mamma Vendela och hennes son Edvard då, när han är liten. Och hon jobbar ju med att undervisa i sång ända tills en vecka innan hon dör vid 87 års ålder, 1925. Scheutz skriver så här: Signe gjorde sig känd som en krävande och temperamentsfull lärare. I fullt raseri hade hon under en lektion dämt eldgaffeln i väggen. Inte ska väl fröken Hebbe slå sönder sina väggar, sa den förskräckta eleven, som prompt fick till svar: vad tusan bryr jag mig om väggarna, bara ni tar rätt ton. Ja, det är lite, vad ska man säga, färgstarkt ändå.
Ja.
De här hebbarna vi har pratat om nu tycker jag ändå inte riktigt når upp till samma berömmelse i sin samtid som andra i liknande branscher. Vendela, hon till exempel, kommer ju inte riktigt upp i samma nivå som Sofie von Knorring eller Emily Flygare Carlén. Och Signe blir ju aldrig någon operagudinna som Jenny Lind eller Kristina Nilsson. Men de bidrar ju till sin tidsanda på något sätt. Jag menar, även på 1800-talet behövde man B-kändisar.
Ja.
Det är min spaning.
Ja.
Är det en elak?
Lite.
Jag tycker inte det. Ändå. Eller inte så elak.
Tycker du att hon är en B-kändis i sin roll? jag tror att i sin journalistiska roll.
Om man ställer, ja, jag säger inte att hon inte är viktig, men om man ställer frågan till 10 svenskar om de har hört talas om de här namnen.
Nej, men så då, kommer hon absolut.
Inte. Ja, just det. Och där har vi det.
Ja, men jag tänker att i begreppet B-kändis kan det också innegå att det är en människa som inte har gjort sig förtjänt av berömmelse.
Ja, jaha. Jag trodde det bara var någon som var lite mindre känd än andra.
Ja, det är också en del av det.
Ja, okej. Det kanske var lite elakt, jag vet inte.
Men för det är ju en intressant aspekt med det hela, att den åldrande Wendela Hebbe, som sagt blev mycket gammal, över 90 år gammal, åldrades med huvudet, citat, så där vackert böjt som en skön, skör blomma. Det var Ellen Key som påstod det. Och Wendela Hebbe gick från en människa som hade haft vänner och fiender till att bli en beundrad relik. Genom de människor som omgav henne och hade omgett henne så hade hon någon sorts är. Framförallt kom det människor till henne för att få veta, hur var Almqvist? Hur var hjärta?
Mm.
Och då sken hon upp lite grann och bara, sätt dig ner så ska jag berätta om Carl Jonas Love Almqvist. Han var en filur, må du tro. Eller Lars Johan Hjärta, åh, vilken pondus. Men jag undrar också om de här människorna som intresserade sig för männen i hennes liv, om de liksom visste att hon hade inte skinit så lite själv under framförallt 1840-talet.
Nej, det hade de nog inte koll på, som sagt.
Ska vi med det sagt avsluta det här avsnittet av Historiepodden?
Det ska vi, och vi ska tacka för alla tips och varianter på den här leken vi hade förra veckan.
Just det, mycket putslustighet där.
Ja, och några av de här förslagen på vad det ska heta och till och med jingelförslag och så vidare tycker jag är väldigt bra. Så det där ska vi sätta oss ner och fundera över. Just nu har vi nog inte tid med en lek idag här där vi är varsin karaktär helt enkelt och ska utifrån olika händelser diskutera kring det.
Nej, precis.
Men det kommer att dyka upp då och då, tänker jag mig.
Ja, jag ska trycka på stoppknappen och hälla upp ett glas vin och ta fredag och klippa avsnittet.
Men det låter ju trevligt.
Ja, Pinot Noir kanske det blir. Vi får se. Ett lätt rött känner jag för.
Så åker jag hem och dricker lite kamomillte istället.
Ja, och så tar vi nya tag när vi kör igång det här på nytt. Och så sen tar vi nya tag nästa söndag.
Det gör vi.
Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat.
Ha en bra vecka.
Hej!